Ja, vilken sång vi just sjöng, hörrni. Ett hoppfullt budskap. Och det är vad den här predikan kommer att innehålla också. Ett hoppets budskap om det kristna hoppet inför framtiden, framför allt. Det blir betoningen. Och det är faktiskt så att jag tänkte att vi skulle alla uttala rubriken på den här predikan. Den är redan läst. Vi ställer oss upp, så ska vi säga rubriken tre gånger på den här predikan som jag nu ska förmedla. Och det är ifrån ett citat ifrån det Kalle läste för en stund sedan ifrån Romarbrevet kapitel 5. Så här låter rubriken: och hoppet sviker oss inte. Ska vi säga det tre gånger tillsammans? Och hoppet sviker oss inte. Och hoppet sviker oss inte. Och hoppet sviker oss inte. Stå kvar och lyssna på en bibeltext som jag nu läser ifrån Efesierbrevet kapitel 1, verserna 17-20. Så skriver Paulus: jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna såväl i denna tiden som i den kommande. Vi ber. Herre, tack för det öppna ordet som vi får möta den här stunden, den här helgen, just idag. Tack Herre för att du vill tala till oss genom ditt ord under den kommande stunden. Herre, öppna våra hjärtan. Ja, vi öppnar våra hjärtan, men vi behöver hjälp Herre att vara öppna också in i det allra innersta i våra liv, så att du med din ande kan koppla samman ordets budskap och vårt innerstas mottaglighet. Herre, tala till oss idag och uppmuntra oss på vår allra heligaste tro. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det här var samma text som den jag läste förra gången jag predikade för en månad sedan. Då handlade predikan om den inre synen, det inre ögat, trons synorgan. Trons helt enkelt trons centrala sinnesorgan, att kunna se det Gud ser, åtminstone till en del redan här på jorden. Och då stannade jag inte vid de här tre begreppen som är centrala i den texten. Då handlade predikan just om den inre förmågan att se mer än det fysiska ögat ser. Men det finns tre stycken begrepp här som är centrala i den kristna tron och allt samman som det handlar om. Och det är kopplingen mellan hoppet och arvet och kraften. Och det är det som den här predikan kommer att handla om idag. Jag kommer att låta Bibeln tala väldigt mycket. Jag kommer att läsa ett antal bibeltexter lugnt och tydligt och distinkt, så att ordet får riktigt flöda ut till våra liv. Vi som sitter här i kyrkan just nu och du som är där hemma och tittar eller som lyssnar i efterhand. Ordet ska få tala. Jag hälsar er välkomna till en hisnande resa genom Guds ord på temat det kristna hoppet. Till att börja med kan man väl konstatera att begreppet hopp har sina svårigheter. Vi använder hopp på att hoppas i vardagslivet rätt så frekvent. Och ibland så säger vi saker som är mer som en önskedröm, en slags påhittad idé. Typ, jag hoppas att jag vinner på den här lotten. Det är rätt meningslöst att hoppas egentligen. Men vi säger det så, det är vardagslagets uttryck att hoppas. Sen har vi en lite starkare betydelse som handlar om löftestilliten. Snarare att vi har varit med om det här förut och vi vet att det här kommer att förverkligas. Typ, jag hoppas mycket på smörgåstårtan som jag har beställt ifrån konditoriet. Det har vi gjort förr och vi vet att den är jättegod. Så det är ett lite starkare hopp. Men båda de här är ju av, så att säga, jordisk karaktär. Och vi vet ju att till och med de här lite starkare, förtröstansfulla förhoppningarna grusas ibland och hoppen uppfylls inte. Vi är ofta med om i vår jordiska verklighet att det vi hoppas inte infrias eller infrias på ett lite halvdant sätt, så vi blir inte riktigt nöjda. Och ibland blir vi riktigt besvikna. Och vi lever med sådana besvikelser och grusade förhoppningar. Men det är inte det här handlar om. I Guds ord, i Bibelns värld, då är det alltid fråga om löftestillit. Inte fantasier och önskedrömmar, utan löftestillit som bygger på att den som har lovat kommer att infria med all säkerhet. Därav hoppet sviker oss inte som tema. Det är annorlunda med det hopp som den här predikan handlar om. Det hopp som Guds ord förmedlar. Det sviktar inte. Utan det är alltid den här löftestilliten. Och jag läser ifrån första Petrusbrevet. Var beredd på många bibeltexter idag. Jag tycker att det behöver vara så när man ägnar sig åt komplexa och ganska svåra sammanhang för oss människor att förstå. Vi har stor nytta av vad Bibeln säger till oss. Jag läser från första Petrusbrevet kapitel 1, verserna 3 och 4. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesus Kristus, genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna, och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Det är ett säkert hopp där vi kan ha tillit till att vad Gud har lovat, det håller han. Och det bygger på beviset som ligger i Jesu uppståndelse. Om det löftet har infriats, då kan vad som helst infrias av Gud. Så Hebreerbrevets författare skriver så här också några gånger om detta. Ett par korta citat, varav ett är väldigt välkänt. Först så bara från Hebreerbrevet 10:23. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Det är ett bergfast konstaterande. Och det följs upp i kapitel 11, vers 1. Den kända versen. Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är den här sortens hopp som vi närmar oss idag när vi försöker förstå vad Bibeln har att säga till oss. Och då handlar det alltså om ett försanthållande av givna löften som kommer att infrias. Det är vad det kristna hoppet handlar om. Försanthållande av löften som kommer att infrias. Och vi förhåller oss till de löftena så att vi betraktar dem som tillförlitliga utfästelser. Och det är om en fakt praktisk verklighet som ännu inte har ägt rum, men som kommer att ske lika säkert som det vi nu upplever faktiskt sker. Det är den nivån vi lägger vårt hopp på i vår tillit till Gud. Och det betyder alltså att det är en övertygelse om att utlovade händelser ifrån Guds perspektiv är lika verkliga som de händelser vi faktiskt upplever här och nu. Det är vad det kristna hoppet handlar om. Inte en chansning, inte en önskedröm, inte en fantasi, utan ett försanthållande av löften och utfästelser som kommer ifrån Gud själv och som har till grund att Jesus har uppstått från de döda. Sångerna vi har sjungit som handlar om att vi inte ser nu men vi kommer att se framöver. Vi har inte upplevt än men vi kommer att uppleva. De sångerna reflekterar ju hur trons folk genom alla tider har förlitat sig på att Guds löften håller. Ingen chansning utan en absolut övertygelse att han som är trofast kommer att fullfölja sina utfästelser och löften. Ett bra exempel på det såklart är Abraham. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Det Gud har lovat kan han också infria. Det här står i Romarbrevet 4 från vers 18 och framåt. Hoppet sviker oss inte. Hoppet sviker oss inte. Det här bibliska hoppet, det har två tydliga perspektiv. Det ena är hopp som vi kan ha och liksom tänka in i vårt fortlöpande kontinuerliga liv här och nu. Vi kan hoppas på Gud för den här dagen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Så vår förhoppning, vår tillit till Gud innefattar i hög grad vårt vanliga vardagsliv. Här krockar den förhoppningen att Gud alltid håller sina löften med vår erfarenhet av livet där löften och förhoppningar ofta grusas. Och det gäller för oss som Guds folk att hålla isär det mänskliga livets bedrägliga förhoppningar med det eviga gudslivets oförgängliga förhoppningar som aldrig kommer att grusas. Ibland förväxlar vi dem och gnäller på Gud för sånt som i rimlighetens namn inte kan hända i den här världen. Vi hoppas ibland saker på ett mänskligt sätt men låtsas att vi gör det på ett gudomligt sätt och tillskriver Gud aktiviteter som man inte tänker ägna sig åt, till exempel lösa våra egna trassel som vi har ställt till för oss själva och hoppas att det ska ordna sig. Nej, det är inte där vi ska hoppas på Gud. Vi får nog se till rätt mycket själva att det ordnar sig med det vi ställer till i våra liv. För livet är sånt att förhoppningar grusas och misslyckanden kommer. Men det gudomliga kommer aldrig att fallera. Det Gud har lovat håller och hoppet sviker oss inte. Det Kalle läste här i början i Romarbrevet kapitel nummer 5 som vi också citerade när vi stod tillsammans. Där finns i vers nummer 2 av det Kalle läste följande om Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Det här är både nu och sedan. Så Paulus har med båda perspektiven i den där texten som vi snuddade vid. Och han nämner också där i den femte versen att hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Så om vi undrar över varifrån hoppet kommer så är det inte från vår egen fantasifullhet och vår egen fantastiska trosförmåga. Utan hoppet kommer av att Guds ande ingjuter det i vårt innersta. Gud själv stimulerar fram det eviga hoppet och hoppet om den här tiden när vi lever, så att vi kan leva i det. Det är inte en illusion. Det är en av Gud frammanad tillförsikt genom anden som vi har fått av Gud. Det är en samverkan mellan människan och Gud när vi har tro som håller. Det är inte ett resultat av vår egen förmåga. Det är ett resultat av Guds andes verk i våra liv. Och det är därför vi kan säga att hoppet inte sviker oss. Och det är klart att det är en av avgörande betydelse för våra vardagsliv att vi kan lita på Gud och Guds trofasthet i våra vanliga vardagliga vindlingar och vrår, där vi har svårt att leva ett härligt liv. Det är inte härligt alla dagar, men Guds härlighet är närvarande alla dagar genom anden och genom att Gud verkar i sin trofasthet i vår vardag. Nåväl, detta är en annan predikan. Jag kommer inte att gå vidare på det spåret nu, utan nu handlar det om den andra stora aspekten, som är att Gud är med. Att hoppet vi får som ett resultat av Guds verkan i våra liv är av evig karaktär. Det finns en framtidsdimension i det kristna hoppet. Och det är såklart det handlar om nu. Och det är där som arvet kommer in. Vi läste det i första Petrusbrevet när jag citerade det. Där nämner han arvet. Och i Efesierbrevstexten som jag också läste när vi stod upp, där nämns arvet. Hoppet är kopplat till arvet. Och arvet i fråga, det är det vi har fått av Gud av evighetskaraktär genom Jesus. Och här har vi Guds folk som baserar våra liv på Jesus och på den här skriften. Där har vi en hemlighet till ett rikt jordeliv som många andra går miste om, som inte har funnit denna pärla. Den må vara svårfunnen, som Jesus säger i en liknelse. Men den finns där. Den går att hitta. Och pärlan idag, som jag vill poängtera då, det är pärlan som glimmar inifrån i våra liv om ett hopp som aldrig kan grusas. Den pärlan kommer att överleva allt. Och det är hoppet om arvet som vi har fått, som i högsta grad har med det kommande att göra. Så nu är vi alltså framme vid arvet kopplat till det kristna hoppet. Och det är tonvikten i predikan idag. Vi känner ofta våra tillkortakommanden. Vi erkänner dem. Vi är mycket väl medvetna om dem. Och vi inser att jordelivet är flyktigt och osäkert. Och inte alls liknar en pärla vissa stunder. Jag nämnde redan besvikelserna som kommer när jordiska löften inte infrias eller våra förhoppningar grusas. Och så har vi det. Och en helg som den här är det ju döden som jäckar oss allra mest. Vi har svårt att förstå dödens verklighet och vi har svårt att förstå dess realitet i ett evigt perspektiv. Hur kan död finnas i en värld av liv, skapad av livets första, livets ursprung och källa, den odödliga guden? Och här går vi ju väldigt lätt vilse och undrar och får darrande ben. Vid gravens rand skakar våra ben, våra hjärtan pulserar och våra tårar rinner. Det måste vara så. Därför att dödens verklighet strider mot livets. Och det mest tragiska av allt är om vi inte förstår att dödens verklighet en dag kommer att få sitt slut. Att livet en dag kommer att uppsluka döden. Det är det jag vill säga idag bland annat. Vi ska aldrig bortse från de darrande knäna, det pulserande hjärtat och de rinnande tårarna. Vid gravens rand eller på andra platser i livet där vi har det så oerhört svårt så att vi nästan går under. Men trots det, eller även i detta, kan vi som Guds folk förlita oss på löftet om odödlighet trots allt. Här trotsar vi logikens mönster när vi säger: Jag ska dö, men jag tror inte att jag ska det. Jag ska dö, men jag ska leva. Det är en trotsig attityd till livets bedrövligheter. Att säga, även när jag dör tänker jag fortsätta leva. För jag har fått det löftet av Gud genom Jesus Kristus. Döden har inte sista ordet. Så vi trotsar egentligen detta om livets slut genom att hävda att det finns en fortsättning genom arvet vi har av Jesus. Han lämnade efter sig denna förvissning att det går att övervinna döden, men inte i egen kraft utan bara genom Guds undergörande kraft, genom den helige ande. Paulus försöker förklara det här, och nu är vi framme där egentligen vi når de här hisnande texterna. Vad är det Paulus skriver? Men jag vill läsa ifrån andra Korintierbrevet 4 nu, vers 16, och så fram en bit in i kapitel 5 till och med vers 8 i andra Korintierbrevet. Där väljer Paulus att beskriva det här fenomenet med överlevnad genom död. Han beskriver det i termer av boning, byggnad, tält. Han talar om kroppen som en dräkt. Jag ska läsa noga och tydligt, för den här texten kan man få lätt svindel av när man försöker ana vad Paulus vill berätta. Jag går nu alltså till andra Korintierbrevet. Och det är kapitel 4, och jag börjar i vers 16. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande, eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen, en evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi är här ropar vi av längtan att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den, ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck, vi vill ju inte bli avklädda. Vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta. Och som en borgen har han gett oss anden. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att så länge vi har vårt hem i kroppen är vi borta från Herren. Vi lever i tro utan att se. Vi är vid gott mod och skulle helst vilja flytta hem, flytta bort från kroppen och få vårt hem hos Herren. Ja, den är mäktig. Vi tänker att döden uppslukar livet. Och så tycks det vara här på jorden. Det gudomliga arvets hopp säger tvärtom. Livet ska uppsluka döden. Och därefter vara evigt i härligheten. Med en ny kropp. Och det här är specifikt för den kristna trons världsbild. Att den som dör i Kristus må förlora sitt tält, sin boning, sin kropp. Men lever vidare med sin personlighet och kommer en dag att uppstå med en kropp. På detta är Jesus ett bevis. Det kan man ifrågasätta och ifrågasätta vad Bibeln säger. Ja, men Jesu uppståndelse är beviset på den nya världsordning som då inträdde när han blev levande, inte som en flyktig andevarelse utan som en ytterst tydlig gestalt med fysisk kropp. Annorlunda, nya härlighetsdimensioner, ja, men dock närvarande. I 40 dygn vandrade han omkring bland lärjungarna och undervisade om Guds rike. Han var där. Så här måste vi ha hjälp med trons syn, det inre ögat. Det här är fördjupningen av den texten på just den punkten. Vi behöver hjälp av Gud att se vad det här innebär. Må Herren hjälpa oss med detta, så att vi inte förflyktigas i vår kristna tro, utan fördjupas in i ett djupt, djupt hopp som bygger på att Guds löften håller. Hoppet sviker oss inte. Det är ett mysterium, och jag väljer att läsa också från kapitel 15 i första Korintierbrevet. Det är ett mysterium. Men så här skriver Paulus på samma tema. Första Korintierbrevet 15, jag läser verserna 51-55. Vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda. Och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet, och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Död, var är din udd? Det är hopp som inte överger oss. Det är hoppet som inte sviker oss. Och så beskriver Paulus hur vi ska få en, i Filipperbrevet också, hur vi ska få en ny kropp. Jag tror jag läser det också. Det hinner vi med idag när vi har ett sånt viktigt tema som det eviga livet. Man kan ju inte stressa när man ska tänka på det eviga livet. Det känns ju kontraproduktivt. Så vi läser Filipperbrevet 3 också, en bekant formulering i verserna 20 och 21. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Halleluja. Hoppet sviker oss inte. Och så växer det här. Och så blir det ännu större. Och om vi inte har haft svindel än, så kanske vi får det nu. För Petrus, och även Paulus förstås, men Petrus skriver så här i kapitel 3 i andra Petrusbrevet. Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Men hallå, vad är detta? Vad är detta? Jo, det är undervisningen att allt, allt som är förgängligt, även själva skapelsen som har blivit lagd under förgängelsen på grund av ondskan som gjorde sitt intrång, allt ska en dag återges det fulla liv som det hade från början och uppstå i en gudomlig total härlighet. Nya testamentets undervisning om vad följden av Jesu uppståndelse är, det är en hisnande läsning. Hela kosmos ska förvandlas och återskapas till att vara det som det från början var och var tänkt att förbli. Jesu uppståndelse garanterar någonting oerhört mycket större än min enskilda uppståndelse. Den garanterar hela skapelsens uppståndelse. Det är en genuint epokgörande händelse när Jesus kommer tillbaka från de döda med en kropp. Och läser man de här texterna, det finns ju många fler naturligtvis, då finns en slags följdriktig kedja, som sekvens av händelser som hör ihop med varandra. Vi har hört om alla texterna jag läst. Löftet är att Jesus ska komma tillbaka. Han kommer att återvända. Han försvann inte bort, han återkommer. Och det andra är att all ondska ska förintas och göras av med. All ondska ska helt enkelt tillintetgöras och besegras för gott. För det tredje ska hela skapelsen återupprättas från det dödliga förfall som skapelsen hamnade i genom ondskans intrång i Guds värld. Och för det fjärde så ska Guds folket uppstå till denna fantastiska härlighet i den nya, också uppståndna skapelsen. Detta handlar de här texterna om. Det är helt osannolikt och svårt att greppa. Och det här får sitt mäktiga crescendo i Nya testamentet, i Uppenbarelsebokens allra sista del. Och jag måste läsa det också, av samma skäl som förut. Har vi nu det här uppe på som tema, då ska vi inte stressa utan låta crescendot komma. Och klimaxen i vårt Nya testament, ja, hela Bibeln. Johannes får en inblick i den härlighet som väntar. Och jag läser ifrån kapitel 21. Och där läser jag verserna 1 till och med 7. Spänn fast säkerhetsbältena. Jag ska läsa ur Uppenbarelseboken. Och jag såg, skriver Johannes, jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer, till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Och han sa till mig: det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Den som segrar ska vinna allt detta, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Det har skett. I Guds perspektiv har det redan skett genom att Jesus uppstod från de döda. Vårt hopp kommer inte att svika oss. Det är bergfast grundat i Guds egen person och hans handlande i historien. Så om grundproblemet i skapelsen är desintegrationen mellan det himmelska och det jordiska, och om det är på grund av upproret som är gjort mot Gud av ondskan, Och den förlorade gudsgemenskapen är en verklighet och den förlorade gudshärligheten är en verklighet. Då ska allt detta återupprättas. Och Gud ska se till att och gudsgemenskapen och gudshärligheten kommer att återställas fullt ut. Och det betyder att det jordiska och det himmelska kommer en dag att fullt återförenas. Det började med Jesu uppståndelse och återgång till den himmelska dimensionen. Och det är den avgörande händelsen i den nya skapelsen och den nya världen. Att detta har hänt. Och Paulus skriver i Romarbrevet 8 hur hela kosmos väntar på denna frigörelse. Längtar efter denna befrielse som tillhör Guds barn. Men som ska bli hela skapelsens. Det ligger en förväntan och en längtan i hela Guds skapelse att äntligen få bli befriad ifrån dödens och förgänglighetens förbannelse och bli befriad till den gudomliga härligheten återigen. Och därför läser vi kapitel 21 i Uppenbarelseboken detta citat: "Se, jag gör allting nytt." Det är det kristna hoppet i en koncentrerad sentens. Se, jag gör allting nytt. Det ska in i våra hjärtan idag. Det hoppet sviker oss inte. Det ska också in i våra hjärtan idag. För himlen och jorden är inte två olika geografiska platser i olika galaxer i universum. Det himmelska och det jordiska är två dimensioner av tillvaron. Det ena där Gud är konung, det andra där ondskan har fått inflytande. Det ena då den andliga dimensionen som är orörd av det onda, för Gud kan inte röras av det onda. Och den andra vår jordiska tillvaro som är rörd i högsta grad av det onda och till och med förstörd av den. Men, och de interagerar med varandra dessa två dimensioner. För Gud säger, jag är med er alla dagar, säger han genom Jesus. Anden är här, Gud är i sin skapelse, Gud är med. Men vid uppståndelsen, då när allt ska leva upp i det nya, då förenas det himmelska och det jordiska igen. Inte genom en transport genom kosmos med raketer, utan genom ett öppnande av den gudomliga dimensionen, den himmelska, där som är där vi är, fast då förenat igen istället för separerat. Desintegrationen blir återigen en integration mellan det gudomliga och det himmelska. Och vi uppstår inte till en annan plats, till en annat kosmos. Vi uppstår till det gudomliga livet som redan är där Gud är. Och Gud är här. Vi måste tänka annorlunda. Det är inte upp och nere här och där. Det är Guds härlighet som finns och som uppenbarades på jorden genom Jesus Kristus. Vårt hopp är att integrationen mellan det himmelska och det jordiska ska ske igen, så att allt blir återupprättat. Och därför är vårt hopp här och nu och vårt hopp i framtiden förknippade med varandra. Det är här och nu vi lever i hoppet om det som ska komma. I båda fallen, nuet och framtiden, är det säkert grundat i Gud själv. Och han sviker oss aldrig. Alltså sviker oss inte heller löftet, inte heller hoppet. Det här är arvet. Det här är arvet och det här är huvudpunkten i min predikan idag. Det finns också en kraft. Arvet och kraften, sa jag från början, hör ihop med hoppet i Efesierbrevet kapitel 1. Jag går inte in på kraften. Det får bli någon annan gång i något annat sammanhang vad kraften innebär. Men hur är det med kraften? Vi måste ändå säga någonting i slutet av den här genomgången om kraften. För det verkar när vi läser Bibeln som att kraftens epicentrum där allting kommer ifrån. Kraftens ursprung, det är kärleken. Det är Guds obändliga kärlek. Oförstörbara kärlek. Aldrig avslutande kärlek, utan ständigt förnyande kärlek. Kärleken verkar vara den helt avgörande kraften. Romarbrevet 5, det Kalle läste och det vi har läst delvis igen, vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Där började det. Gud tog initiativet genom Kristus. Gud bevisar sin kärlek till oss Nu tappade jag texten. Läs den högt någon av er så jag kommer ihåg den.
Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Jag tycker vi ska stå upp nu. Ska vi läsa en av de absolut mest välkända bibeltexterna som vi har. Vi ska läsa Johannes 3:16. Den kommer upp här om du behöver stöd. Vi ska läsa den ett par gånger. Där har vi den. Varsågoda, vi läser. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. En gång till.
Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.
Vi ska sjunga tillsammans. Kanske kan du inte den här kören som jag tänker leda nu. Kan du den så sjung med och det blir ett budskap som vi kan dela med oss av. Den kommer strax upp, där har vi det. Inget kan mig skilja från Guds kärlek. Inget kan mig skilja från Guds nåd. Varken liv eller död, ej den djupaste nöd kan mig skilja från Guds kärlek. Nej, över allt detta, Romarbrevet 8 från vers 37. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Inget kan mig skilja från Guds kärlek. Ärat vare ditt namn, Herre vår Gud, himmelens och jordens skapare. Med vördnad och respekt närmar vi oss detta budskap ifrån ditt ord, Herre. Vi tar emot det med tacksamhet. Ber om nåd att förvalta detta ord i våra hjärtan. Låta det nå i allt högre grad vårt förstånd genom upprättad inre syn. Och därefter uttryckt i våra vardagsliv som en vardagstro med evighetsrötter. Herre, hjälp oss. Herre, trösta oss i vår nöd med ditt hoppfulla löfte om evigt liv. Stöd oss i vår svaghet med den kraft som kommer ifrån ditt eget hjärta i form av den eviga kärleken. Gode Gud i himmelen, du som också är på jorden. Käre Jesus, du som har uppstått ifrån de döda och nu sitter på Guds högra sida i det himmelska, men också är närvarande här i vår gemenskap på den här jorden just nu genom den helige ande. Tack. Helige ande, du Guds helige ande, tack för din närvaro i våra liv, i vår gemenskap, i hela tillvaron som en avgörande, upplyftande och livgivande kraft. Lär oss att förstå och hjälp oss att leva. Amen.